Jesus inleder vår evangelietext idag med en kategorisk uppmaning. Inte, så ska ni inte bli dömda. Är det något man kan säga om kristna på något sätt, det sämsta omdömet som människor i allmänhet kan ge kristna de har mött, så är det väl detta. De är så dömande. Och jag undrar vad ni som sitter här i kyrkan idag tänker, vad ni uppfattar när ni hör den här uppmaningen från Jesus. Döm inte, så ska ni inte bli dömda. Och den fråga som jag ställer mig varje gång domen kommer på tal. För Bibeln, den är mångtydig och svårtolkad i texter som avhandlar domen. Det kan vi säga att kyrkans förkunnelse har i alla tider haft svårt att förhålla sig till den här mångtydigheten och istället rört sig med förenklingar och gärna kanske förenklingar som förtar allvaret i talet om domen. Och ni som är här idag, eller ni som kanske lyssnar via webben, ni bär med er förförståelser och erfarenheter av tankar om domen. Och det kan se väldigt olika ut, tror jag, om vi skulle börja undersöka. Men just därför skulle jag vilja, innan jag säger någonting annat, så skulle jag göra en kort resumé över vad Bibeln säger om dom och domen. Ja, vi läste i gammaltestamentliga texten att Gud ska döma var och en efter hans gärningar. Det är det första. Gud ska döma var och en efter hans gärningar. Petrus, han undervisar bland annat i ett tal i apostlagärningar, men också ett av sina brev, att Jesus Kristus är den som Gud har bestämt till att döma levande och döda. Gud ska döma alla efter hans gärningar. Och Gud har bestämt Jesus Kristus till att döma levande och döda. Själv säger Jesus i det här nattliga samtalet med Nikodemus i Johannes evangelium kapitel 3. Själv säger Jesus där att Gud inte sände honom för att döma världen, utan för att världen skulle räddas genom honom. Och här kan vi ju först tänka att vi har en motsägelse. Men det är en synbar motsägelse, och det löses upp av det faktum att när Jesus talar om att döma, så är det som regel ett likhetstecken med att ge en fällande dom. Förstår ni? När han talar om att döma, så handlar det om att i praktiken om att ge en fällande dom. När vi går till en domstol inför ett, om vi gör det någon gång, så vet vi ju i förväg inte kanske vad utslaget blir. Domaren kommer att döma, nämndmännen kommer att döma. Vet vi om det blir friande eller fällande? Nej, det vet vi inte. Men när Jesus som regel talar om att döma, så handlar det om att ge en fällande dom. Likhetstecken där. Och hela syftet med att Gud sänder sin son till världen, det är verkligen inte att uttala en fällande dom. Det är inte det som är själva syftet med att Jesus sänds till världen, att uttala en fällande dom, utan att komma med en räddning undan den dom som världen redan lever under. Och det här är viktigt. Världen lever redan under en dom. Syftet med att Gud sänder Jesus till världen är inte att döma världen, utan att komma med en räddning undan denna dom som redan världen lever under. Och Jesus säger därför i Johannes 5 att den som hör hans ord och tror på Gud som har sänt honom inte faller under domen, alltså inte får en fällande dom. Men han säger också i Markus 16 att den som inte tror blir dömd. Ja, att han eller hon redan befinner sig under domen. Det är utgångsläget. Men den som hör hans ord och tror på Gud som har sänt honom faller inte under domen. Allt sedan syndafallet har världen befunnit sig under domen. Men med Jesus så har dörren till en räddning undan domen öppnats. Och det finns fler synbara motsägelser i det här. Jesus säger för all del här, döm inte så ska ni inte bli dömda. Men i ett annat sammanhang, i Johannes 7, så kan han säga, döm inte efter skenet utan döm rättvist. Döm rättvist. Att döma rättvist i världsliga frågor, det är något som Gud ser med gillande på. Också när det görs av kristna. Så det är skillnad på dom och dom. Det är skillnad på döma och döma. Uppmaningarna att inte döma, som i dagens evangelietext eller om vi läser Paulus i Romarbrevet 14. Det handlar sannolikt därför om dom i betydelsen att inte så att säga föregå den Guds dom som Jesus Kristus kommer att fälla på den yttersta dagen. Så Jesu uppmaning om att inte döma handlar om att inte föregå den dom som han kommer att fälla på den yttersta dagen. Gud ger aldrig upp hoppet om en enda människa. Gud ger aldrig upp hoppet om en enda människa. Han ger aldrig upp hoppet om att återupprätta relationen med en enda människa. Men i samma ögonblick som en kristen i sitt hjärta fäller en dom över medmänniska, då falnar nöden hos den kristne för den medmänniskans eviga väl och ve. Och i det ögonblicket så minskas också drastiskt Guds möjligheter att föra den människan till räddning. I den mån som vi som kristna så att säga föregår Guds dom på den yttersta dagen och tänker att den där människan är bortom räddning, då tappar vi också nöden för den människan. Den nöd som Gud bär i sitt hjärta. Hela mänskligheten befinner sig alltså under domen allt sedan syndafallet. Och det här är den bakgrund som kan ge oss en förståelse av Jesu tal om flisan och bjälken i ögat i texten idag. Varje människa utan undantag bär denna bjälke i ögat. Bjälken är då så att säga den grundsynd som ingen människa står fri ifrån. Den som har funnits med allt sedan syndafallet. Flisorna kommer ur den här bjälken. Flisorna är de här synbara oförrätterna, synderna som vi människor gör och som vi kanske tänker på när vi ber syndabekännelsen eller när vi går till bikt. Oförrätter eller snatteri eller otrogenhet, avundsjuka, själviskhet, oförsonlighet, ja, grov brottslighet. Allt vad ni kan tänka på, allt sånt är flisor. De flisor som så att säga kommer ur den här bjälken som är människans grundsynd. Alla bär bjälken som flisorna kommer ur. Och Jesus uppmanar då, ta bort bjälken ur ditt öga. Och här hör vi ett eko av, av uppmaningen i profetian i den gammaltestamentliga texten. Skapa er ett nytt hjärta och en ny ande. Ta bort bjälken. Skapa er ett nytt hjärta. Översättningen är inte självklar i Hesekiels orden från Hesekiel. Och vi kan förledas att tro att det här är någonting som ligger inom räckhåll för oss att göra själva. Men en annan profetia i Hesekiel 11, så vet vi att den som skapar ett nytt hjärta, det är inte människan själv. Det är inte människan själv som skaffar sig ett nytt hjärta. Jag, säger Gud, ska ge dem ett nytt hjärta. Jag ska fylla den med en ny ande. Jag ska ta bort stenhjärtat ur kroppen på dem och ge dem ett hjärta av kött. Och Jesu uppmaning om att ta bort bjälken, det kan leda dig och mig till insikten om att ja, men det här ligger utanför vår förmåga. Små flisor kan vi hantera. Men bjälken, själva bjälken, den förmår jag ju inte ta bort själv. Men för den som kämpar med denna bjälke av synd, så är det ett fantastiskt evangelium att se hur Jesus på långfredagen tar upp denna bjälke, lyfter den upp, bär den på sina skuldror längs lidandets väg, längs Via Dolorosa, upp på Golgata. Han bär bjälken på sina skuldror. Han naglas fast vid den. Blir ett med den. Och med sitt blod som rinner över bjälken utplånar han synden genom sitt eget offer. Någon av er kanske känner igen att jag ibland brukar anmärka på redaktionella ändringar i evangelieboken. Ett inledande pronomen han som står i bibeltexten kanske ändras till Jesus när vi läser evangelieboken i psalmboken eller här framifrån ambon. Och det är ju helt okej, men ibland görs värre ändringar. Och så har skett i dagens episteltext ur Galaterbrevet 6. Vi hörde läsas i epistelläsningen: om någon skulle ertappas med en överträdelse, medan bibeltexten lyder: bröder, om någon ändå skulle ertappas med en överträdelse. Och det är onödigt att dölja att texten står i ett sammanhang, men detta ändå visar också på den kamp som pågår mellan köttet och anden i varje kristen. Paulus har precis skrivit om det i avsnittet innan vår textavsnitt. Alltså kampen, varje människas kamp, varje kristens kamp mot synden. Bröder, om någon ändå skulle ertappas med en överträdelse, trots att den som tillhör Jesus Kristus har korsfäst sitt kött, sin synd, så kommer det att ske att han eller hon ändå ertappas med överträdelse. Det är vad Paulus skriver. Detta inledande ändå visar att försonade, upprättade och återlösta kristna faller i synd. Så sker. Nya flisor som visar sig. Och de flisorna är bördor att bära, som kristna är kallade att hjälpa varandra att bära istället för att peka finger på. För det är det vi människor lätt gör. Vi pekar finger på andras flisor, andras synder. Men Paulus uppmanar oss att bära varandras bördor. Att bära varandras flisor, uttryck. Och det behöver göra utifrån insikten att vi alla har denna bjälke. Och vi alla som har sökt oss till Jesus Kristus har fått en lyft från våra skuldror. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Hela världen vilar under domen. Jesus Kristus har inte kommit för att döma världen utan för att världen ska räddas genom honom. Och därför så ska vi inte döma i betydelsen att föregå den domen på yttersta dagen. Döm inte så ska ni inte bli dömda. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Amen.